السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا كما تعلمون أثبت لتلك الأمة ودعاء هبان سكبه هذا كبير نور إيهاندي يعني الإسلام. وطالب أن هبان سكبه هذا كبير نور أبل الأدي لاجت فرات من har genom historien, bland folk världen över, många gånger en tendens till att behandla kvinnor illa. Det är oftare att män behandlar kvinnor illa än tvärtom, tyvärr. Och det är inte bara någonting som sker i vissa länder eller vissa tidsepoker, utan det har skett genom tiderna bland olika folk världen över. Vi bara tar till exempel vårt land som vi bor i idag, Sverige. Så förekommer det tyvärr ett väldigt utbrett kvinnoförtryck. Även fast Sverige många gånger vill framställa sig själva som ett land som kämpar väldigt mycket för kvinnors rättigheter och liknande. Låt mig ta vissa exempel som tyder på det. År 2017 så anmäldes 22 000 sexualbrott i Sverige, varav 7 370 var våldtäkter. Det brottsförebyggande rådet i Sverige, som opererar under justitiedepartementet, säger att mörkersiffrorna ligger på ungefär 90%. Så det är bara 10% som anmäls. Vilket betyder att vi har ungefär 200 000 sexualbrott i Sverige varje år. Det betyder att vi snackar om ungefär över 500 per dag. Ungefär varannan eller var tredje minut så förekommer det ett sexualbrott i Sverige. Det är landet som ofta framställer sig själv som ett av de mest progressiva eller framstående länder när det kommer till att bekämpa förtryck mot kvinnor. I samband med MeToo-kampanjen så gjorde Expressens Demoskop, det är en statistisk byrå man ska säga, gjorde en undersökning med svenska kvinnor där 78% har sagt att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier. 78%, varav 18% säger att de blivit utsatta för grova övergrepp. Så det är någonting som är väldigt utspritt i Sverige idag. Så att tala om hur män behandlar kvinnor är någonting som utan tvekan är väldigt, väldigt angeläget. Och när man talar om de här våldtäkterna och sexualbrotten, vissa brukar säga att det är för att Sverige har hårdare lagar och därför kan även folk inuti relationer och så vidare bli dömda för det. Men 50% utav de här brotten skedde på allmän plats och 20% i skolan eller på arbetsplatsen. Och sen utöver det så var det för 30% då som skedde i hemmen. Så det är väldigt många som sker på allmän plats och väldigt många som sker i skola och på arbetsplats. Vilket tyder på vilket utbrett kvinnoförtryck det förekommer i Sverige idag. Det är landet vi lever i idag. Och i den här föreläsningen så ska jag tala om hur islam uppmanar män till att behandla kvinnor. Och det är inte någon sorts sätt att försöka prisa hur muslimer behandlar kvinnor. Utan tyvärr så är det många män, muslimska män, som behandlar kvinnor illa. Och det är ingenting man kan sticka under stolen med. Ingenting som man kan säga att det förekommer inte, utan man ska säga att problemet förekommer här i Sverige eller liknande. Nej, det förekommer i muslimska länder. Stora problem med det här. Och därför är det så viktigt att jag ska tala om det här. För publiken som sitter och lyssnar här är framförallt muslimer. Så det handlar inte om att försvara vad vissa muslimer gör, utan det handlar om att förklara vad islam säger. Islam som religion. Och att man skiljer mellan dessa. Och också att man förklarar att islam har starkare grunder för att behandla kvinnor bra och försvara kvinnors rättigheter än vad sekularismen har att erbjuda. För många av dem som brukar attackera islam eller tala illa om islams kvinnosyn är oftast sekulär. Det är de som brukar vara mest aktiva att tala illa om islams kvinnosyn. Men jag skulle kunna argumentera, eller jag vill argumentera i den här föreläsningen, att islam har mycket starkare grunder för att behandla kvinnor bra än vad sekularismen ger. Och det är när man tittar på grunderna för moral. Som en sekulär person som inte tror på att det finns en högre makt som sätter en standard för moral, så är det som är obligatoriskt för människan att hålla sig till, det är lagarna i landet. Och det är inte utöver det att man ska bete sig moraliskt bra. Det kan en person ha som en egen moralisk filosofi, att man tänker, men jag tycker och jag känner att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Som egentligen någonting som finns i islam, som finns i kristendomen och som finns i andra religioner. Det är inte en sekulär princip, utan det är någonting som är taget från religioner. Men det är inte alla som har en sån här moralisk filosofi. Och det är ingenting som är obligatoriskt i Sverige att ha. Det som är obligatoriskt i Sverige är att man ska hålla sig efter lagar. Man får inte göra vålds... man får inte misshandla till exempel. Man får inte göra sexualbrott och dessa saker. Det där ska man inte göra. Och det är förbjudet. Men att utöver det göra bra handlingar mot kvinnor i ens närhet eller ens omgivning, det finns det ingenting enligt svensk lag som säger det. Det finns ingenting som säger till exempel nu att ett barn växer upp, blir 18 år gammal, flyttar hemifrån och har aldrig någonsin kontakt med sin mamma, utan tvärtom, när han pratar med sin mamma så är han jätteotrevlig. Enligt svensk lag har han inte gjort något fel överhuvudtaget. Det här är inte olagligt att aldrig ha kontakt med sin mamma. Det är inte olagligt att vara otrevlig mot sin mamma. Det är heller inte olagligt att vara otrevlig mot sin fru. Utan man kan alltid vara irriterad, arg, sur. Så länge man inte misshandlar eller slår eller begår ett sexualbrott. Men att vara trevlig, snäll, fin, god, bra person. Det finns det ingenting i lagen som säger att man måste göra. Och samma sak gäller med barnuppfostran av ens döttrar och liknande. Men det betyder inte att sekulära personer är alltid omoraliska eller behandlar kvinnor illa. Tvärtom så kan det finnas sekulära personer som kan vara jättebra mot sin mamma, jättebra mot sin fru, jättebra mot sina döttrar eller liknande. Så hur en person sen beter sig, det är en annan sak. Hur en person väljer att praktisera de grunder som man har. Om en muslim väljer att inte praktisera islam, man kallar sig för muslim men sen går han emot islams grunder, så är det ett individuellt val, någonting som den här människan gör. Men han finner ingen grund i det han gör i religionen i sig. Och på samma sätt så finner inte en person som behandlar sin fru eller liknande bra någon grund i svensk lag. Och det är viktigt att man skiljer mellan dem. Så när jag säger de här sakerna så kritiserar jag inte alla sekulära personer och säger att alla de behandlar någon illa. Nej, jag pratar om själva grunden som man går tillbaka till och vad man baserar sina beslut på. Däremot finns det vissa saker inom västerländsk kultur som är väldigt utspritt och inte förbjudet. Och som är en stark grund för att behandla kvinnor illa. Jag tänkte ta upp tre stycken saker. Och alla dessa tre saker är förbjudna enligt islam. Islam har stängt den här dörren. Säger, det här får du inte syssla med. Men det är utspritt enligt i västerländsk kultur generellt. Och då mer specifikt i Sverige. Första sak jag tänkte ta upp är alkohol. Alkohol är väldigt utspritt i Sverige. 90% av svenska vuxna konsumerar alkohol. Det är bara 10% ungefär som är nykterister. Så 90% konsumerar alkohol. Och alkohol är förbjudet enligt islam. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att det är umul khaba'ith. Det är moden, det är grunden till ondska, till olika onda handlingar. Så i islam är det förbjudet, men det är någonting väldigt utspritt i Sverige till exempel. 72% av alla våldsdåd i Sverige är relaterade till alkohol. 72%. Medan 59% av alla sexualbrott, då som framförallt sker mot kvinnor, är relaterade till alkohol. Om man tittar på statistiken av vilka det är som blir utsatta för våld. Så när man tittar på kvinnor så är det 40% av kvinnorna, när de blir misshandlade, så blir misshandlade utav en närstående. Inte att 40% av alla kvinnor i Sverige blir misshandlade, nej. Av de som blir misshandlade som anmäler ett brott, så är 40% av de som har gjort det någon närstående. Medan för män så är 75% av de som gör det någon okänd person. Så kvinnor utsätts ofta för våld i hemmet, oftare än vad män gör. Och då, som sagt, som vi ser, misshandel är ofta väldigt, väldigt kopplat till alkohol. Och på samma sätt, när en kvinna blir sexuellt trakasserad, våldtagen eller liknande, så är det väldigt ofta som förövaren är påverkad utav alkohol. Den dörren är öppen. Det är förbjudet att ta det steget. Men det finns en stark koppling mellan alkohol och brott. Stark koppling mellan alkohol och sexualbrott. Stark koppling mellan alkohol och misshandel. En annan sak som leder till en väldigt skev kvinnobild, en väldigt felaktig kvinnobild, och som även leder till ibland våld mot kvinnor, är pornografi. Och pornografi är också väldigt utspritt. Enligt statistik så har 40% av Sveriges befolkning det senaste året tittat på pornografi. Medan 2/3 av unga män tittar regelbundet på pornografi. 2/3 av unga män i Sverige tittar regelbundet på alkohol. Eller tittar regelbundet på pornografi. Ordet pornografi består av två grekiska ord. Porne, som betyder en kvinna till salu. Grafi, att visa upp. Så pornografi är att visa upp en kvinna till salu. Och även fast man inte säger det, och kvinnor som gör det idag och så vidare, det är inte alltid att de är till salu, men kvinnobilden som finns inom pornografi är väldigt, väldigt farlig. Jag läste statistik om det, att i amerikanska pornografiska filmer så 48% utav männen i de pornografiska filmerna använder ett väldigt aggressivt språk. De kallar kvinnorna för hora, slyna och liknande under tiden då sexualakten pågår. Samtidigt som 90%, säger vissa studier, visar upp att männen har ett aggressivt beteende. Inte kanske våldtäkt och liknande, men ett aggressivt beteende under pornografiska filmer. Tänk er nu att 2/3 utav svenska män tittar på pornografi. Någonting som är helt förbjudet i islam. Någonting som man inte får göra. Det är inte förbjudet enligt svensk lag. Tänk er då hur det här påverkar människans, eller männens, bild utav kvinnor. Hur man gör kvinnor till ett objekt. Hur man ser ner på kvinnor. Hur de får lyssna samtidigt som männen begår de här akterna. Att när kvinnan är slyna, prostituerad och liknande. Vilken bild som skapas i huvudet. Och de säger att pornografi gör en människa avtrubbad. Och man vill alltid öka nivån utav det man ser. Så därför så börjar pornografi. De som tittar på pornografi brukar oftast vara någonting vanligt. Och sen så leder det till att man blir mer och mer avtrubbad. Och vill ofta se saker och ting som innehåller våld i samband med det. Eller någon sorts liksom masochist, sadistisk liksom, form, sexualakt och liknande. Så tänk er hur det här påverkar människans hjärna. De här unga männen som tittar på det. Någonting som är helt lagligt i Sverige att titta på. Men som då har de här negativa effekterna. Tredje faktorn som har en väldigt dålig effekt på hur man ser på kvinnor eller hur man behandlar kvinnor är musik. Och det är utspritt i olika genrer. Inom hiphop, inom R&B, inom reggae och liknande så finns det många texter till låtarna som innehåller en grovt kvinnoförnedrande bild. Och utöver det så musikvideorna, om ni vet som har musikvideo där männen står och sjunger, så har de några kvinnor som ska stå bredvid och åla sig, är väldigt lättklädda och bete sig på ett sexuellt sätt eller liknande. Vilket också skapar en bild. Så musikvideon i sig skapar en bild och texterna skapar en annan bild. Enligt Dagens Industri så säger de, citerar Spotify, som ni vet där musik oftast, där folk lyssnar på musik nu för tiden. Ser att den mest populära musikgenren i hela världen är hiphop. Det är den mest populära musikgenren i hela världen enligt Spotify. Det är ju så mycket forskning om det som kallas för misogyni. Alltså kvinnoförakt och kvinnohat. Och hur det sprids inom hiphop och rapmusik. Enligt forskning så nämns det att mellan 22-37% utav rapmusik innehåller ett kvinnoförakt i dess låtar. 22-37% utav låtarna har något sätt där de talar på ett väldigt förnedrande sätt om kvinnor. Tilltalar kvinnor som att de är prostituerade, till att de bara är objekt, till att man bara ska utnyttja dem och liknande. Det här är den mest populära genren utav musik idag. Sociologen Edward Armstrong, han har studerat det här fenomenet. Och han nämner att bland de värsta utav allihopa är Eminem. Och hans album The Martian Matters LP säger han att till 78% av låtarna där innehåller kvinnoförtryck och uppmaningar till våld mot kvinnor, och vissa låtar innehåller där man talar om mord av kvinnor, att mörda kvinnor. Okej? Okay? The Martian Matters LP. Tänker man att så här musikskiva, det borde ju vara, eller så här album, det borde ju vara förbjudet egentligen. Att man uppmanar till våld, snackar om att mörda kvinnor. Det här borde vara skandal. Det här albumet sålde 11 miljoner exemplar i USA. 21 miljoner exemplar världen över. När det kom ut år 2000. Det blev det bästa albumet i USA. Mest säljande albumet i USA. Storbritannien. European Top 100. Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Grekland, Irland, Nya Zeeland och Sydafrika. I Sverige kom den tvåa. Det här albumet, var 78% av låtarna innehåller kvinnoförakt. I Sverige kom den tvåa, som sagt. Man tänker att Eminem, när han släpper ett sån här låtar, ett sån här album, att han borde ju portas från Sverige, eller hur? Han släppte år 2000. År 2001 kom han till Sverige och spelade på Globen. Spelar på Globen. Alltså en av de största ställena man kan spela på i Sverige. Och hör ni att det blir kaotiskt och man snackar i svensk media och hur kan man bjuda in Eminem? Nej, det blir fullsatt. Och det är inte bara så att det här var något som hände 2001 nu. Vi har kommit lite längre. Han var här nu under juli i år, 2018. Och han blev inbjuden till Friends Arena. Och det hade blivit slutsålt så snabbt som det blev för Eminem. Och han hade försäljningsrekord. Friends Arena är det största arena i hela Sverige. Och det har aldrig kommit så många människor och lyssnat på en artist som har kommit till Eminem på Friends Arena. Sista gången det kom någon i närheten av honom var 2014 eller någonting sånt. Och han slog det rekordet. Då det närvarade 57 520 personer på hans konsert. Friends Arena ägs av Stockholms stad. Är det någon som läste att politiker, media tog upp om hur hemskt det är att en person som predikar kvinnoförakt, våld mot kvinnor och till och med mord på kvinnor har kommit till Sverige, spelat på den största stadion och det blir fullsatt? Jämför det med hur mycket det uppmärksammas om en imam skulle komma från utlandet och hålla en föreläsning i en källarmoské där 50 personer kommer. Och han har sagt någonting kontroversiellt i sitt land om kvinnor. Jämför vilket mediedrev det skulle ske. Samma tidningar, och jag försvarar inte att vissa imamer säger såna saker. Det är inte det att de kan ha sagt dåliga saker. Jag pratar inte om det. Men jag säger att jämför att de tidningarna som förde ett drev när vissa imamer har sagt kontroversiella saker i deras hemländer någon gång och sen kommer till Sverige och predikar. Samma tidningar gjorde reklam för att Eminem ska komma till Sverige. Och det var en stor succé, man upphöjde det. Förstår ni vilket otroligt hyckleri hela grejen är? Att man talar om kvinnors rättigheter och man talar om att vi har kommit så långt. Och sen blir den mest populära artisten som kommer till Sverige och får fullsatt en person som har talat på det här vidriga sättet om kvinnor. Och det är inte bara så att man säger, jo man sjunger bara. Nej, nej, nej. Att bara sjunga, det finns inte. Musik påverkar människans tankesätt. Det har gjorts egna psykologiska studier om Eminems musik, hur det påverkar mäns kvinnosyn. I Journal of Applied Social Psychology så har man skrivit en rapport, en psykologisk rapport som heter Does Exposure to Eminem Increase Sexism? Där man kom fram till att det påverkar. Män som lyssnar på Eminems musik får en dålig bild av kvinnor. Han uppmanar ju till såna här saker. Han kallar ju kvinnor för väldigt, väldigt förnedrande ord. Ord som är totalt förbjuden för en muslim att säga. Men det här problematiserar man inte. Tänk er själv, nu i år, det är valår 2018. Borde det inte bli en stor grej? Det är snart val då, om 2 månader. Jag såg inte en enda artikel. Det kanske förekom artiklar, men jag såg det. Inget mediedrev att Eminem ska komma till Sverige och att han fyller Friends Arena och att det är en person som sjunger om sådana här saker. Som det är psykologiska studier om att han förstör männens syn på kvinnor. Det har man inte tagit upp. Det fördes inget drev mot Solna stad att de äger Friends Arena och tillät honom att komma dit. Det är inga politiska partier som gick ut med uttalanden. Samma politiska partier som gillar att komma ut med uttalanden om det skulle komma någon imam som skulle säga någonting kontroversiellt. Förstår ni vilken upp- och nedvänd värld vi lever i idag? Och förstår ni hur konstig hela debatten har blivit när det kommer till de här sakerna? Låt oss nu gå över till islams bild av kvinnor. Vad islam säger, hur män ska uppmana, hur män ska vara med kvinnor. I islam så är det förbjudet på samma sätt som det är förbjudet enligt svensk lag med våldtäkt, sexualbrott. Till och med att säga sådana här ord, det är förbjudet i islam. Säga dåliga, trakasserade ord. Hela MeToo-kampanjen, hade folk följt islam, det hade inte funnits någon MeToo överhuvudtaget. Ta bort hela MeToo. Ta bort att 78% av Sveriges kvinnor skulle ha blivit utsatta för sexuella trakasserier om folk hade följt islam. Det förekommer muslimer som har gjort såna här saker, de kan vara delaktiga. Och det är vidrigt enligt islam. Hade folk följt islam så hade inte 78% av svenska kvinnor blivit sexuellt trakasserade. Och inte heller 18% blivit grovt sexuellt trakasserade. Så det där är förbjudet. Alkohol är förbjudet i islam. Pornografi är förbjudet i islam. Och att lyssna på den här kvinnoförnedrade och vidriga musiken är förbjudet i islam. Men i islam är det inte bara massa förbud. Att saker och ting är förbjudet, det här får du inte göra, det här får du inte göra. Utan det finns massa påbud. Vad du istället ska göra, hur du istället ska bete dig. Hur du ska uppföra dig. Hur en man ska uppföra sig generellt. Och hur en man specifikt ska uppföra sig mot kvinnor. För att kunna förstå hur det här står till, så är det viktigt att kunna förstå muslimernas världsbild. Muslimernas världsbild är att vi människor är skapade av Gud, av Allah Azza wa Jalla, för att vara på denna jord, lära känna våran skapare och leva våra liv på det sättet som han vill från oss. Det som kallas för ibadah, dyrka. Som ett omfattande begrepp som omfattar allting som Gud är nöjd med. Och vi tror att vi lever i det här livet som ett test, ska göra så mycket goda handlingar som möjligt, så mycket utav att leva upp till det Gud vill från oss. Och sen kommer vi hålla oss till svars för dessa handlingar på domedagen. Varje handling man har gjort, ju mer handlingar man har gjort, desto större chans är att man kommer in till paradiset. Och att våra handlingar, de goda och de dåliga, kommer att vägas på vågskålar. Och får man en tyngre vågskål med goda handlingar så kommer man till paradiset. Och har man gjort mer dåliga handlingar så kan man hamna i helvetet. Det är rent generellt muslimernas världsbild. Och vi muslimer tror också att bland de största anledningarna till att få en så tung vågskål som möjligt är att man har gott uppförande. Och bland de största anledningarna till att man kommer till paradiset är att man har gott uppförande. Och genom att man har gott uppförande så kan man nå samma nivå som den som ber under natten och fastar under dagen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Ma min shay athqalu fil mizan min husnil khuluq." Det finns ingenting som kommer väga tyngre på vågskålen på domedagen utan ens handlingar som vi har gjort i det här livet är att man har gott uppförande. Det här är generellt. Profeten sallallahu alaihi wa sallam frågades om vad är det som mest tar in människor i paradiset. Då sa han taqwallah wa husnul khuluq. Guds fruktighet och gott uppförande, gott beteende. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam sa innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Att den troende kommer att nå med sina sitt goda uppförande, sitt goda beteende, samma nivå som den som ber på natten, extra frivilliga böner, och den som fastar under dagen, extra frivillig fasta. De här uttalandena är generella. Hur en muslim ska bete sig, hur en muslim ska uppföra sig. Vare sig det är hur en muslim uppför sig med en muslimsk man uppför sig med en annan muslimsk man, en muslimsk kvinna med en annan muslimsk kvinna, eller en muslimsk man med en annan muslimsk kvinna, eller en muslimsk kvinna med en muslimsk eller en annan man. Det är generella uttalanden. Men bara för att förstå världsbilden, att vi tror att vårt syfte på jorden är att göra så mycket goda handlingar som möjligt, och i enlighet med det så kommer man till paradiset. Och bland de bästa handlingar man kan göra är att ha gott uppförande generellt mot människor, vem det än är. Och det är det som blir tyngst på vågskålen, det som mest leder till paradiset. Och det som man kan nå nivån utav de som ber under nätterna och fastar under dagarna. Men om man tittar mer specifikt hur en man ska behandla kvinnor, så har profeten sallallahu alaihi wa sallam lagt extra mycket vikt vid det. Han har inte bara talat om det här generellt, hur vi ska vara med andra människor, utan talat mer specifikt hur män ska behandla kvinnor. Varför? Därför det finns det problemet som jag talade om. Att män genom världshistorien har en tendens att behandla kvinnor illa. Inte alla, men det är alldeles för vanligt och det är alldeles för utspritt. Det var det förr i tiden och det är det än idag, så som jag nämnde, med vårt land, Sverige, där 78% av kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam lade extra mycket vikt vid hur man skulle behandla kvinnor. För att på den tiden också, då var araberna på den arabiska halvön var kända för hur illa de behandlade kvinnor. Och det var inte bara araberna, utan det var även i Europa. Man hade konferenser i Europa där man skulle diskutera om kvinnor var människor eller inte. Snackade i den tiden folk levde på. Det var liksom psykologin på den här tiden. Det var så människor tänkte på den tiden. Borta i Europa och bland araberna så kunde det gå så pass långt att man skämdes att man hade fått en dotter som begravde dem levande. Det var på den nivån människor befann sig. Och då kommer profeten sallallahu alaihi wa sallam i det här klimatet. I Europa så har man konferenser, man diskuterar, är kvinnor människor eller inte, är de någon så halvmänniskor, har de en själ, har de inte en själ. Den nivån som diskussionerna fördes. Då säger profeten sallallahu alaihi wa sallam när han kommer, khairukum khairukum lin nisa. Den bästa av er män är den som beter sig bäst mot kvinnor. Fattar ni hur revolutionerande ett sån här ord är på den tiden? Att säga en sån här sak på den tiden när folk beter sig på det här sättet. Att profeten sallallahu alaihi säger generellt, vill du vara bäst, du som man, lyssna på mig nu. Och vi tror att profeten sallallahu alaihi är vår förebild. Vi tror att han vägleder oss till det som kommer leda oss till paradis i det nästa liv. Du som man, lyssna nu. Om du vill vara bäst, var då bäst mot kvinnor generellt. Vi tar bort hela det här tankesättet som har funnits innan. Det är en ny era nu. Islam har kommit med ett nytt beteende som inte har förekommit förut bland människor. Det här är generellt hur män ska behandla kvinnor, vem det än är. Men om man tittar på en man i hans liv, så är det framförallt tre kvinnor som han är extra nära. Hans mamma, hans fru och sen hans dotter eller döttrar. Det är de som man ofta står närmast i ens liv. Självklart man har andra också som står nära en och så vidare. Låt oss titta på vad islam har sagt om hur en man ska behandla just ens mamma, ens fru och ens döttrar. Gällande hur man ska vara med ens föräldrar, så finns det många verser i Koranen som handlar om beteende mot föräldrar. Generellt, pappa och mamma tillsammans. Tre verser i Koranen nämner Allahs rättigheter, Guds rättigheter tillsammans med föräldrarnas rättigheter, båda föräldrarna. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dyrka Allah och sätt ingen vid hans sida och var god mot dina föräldrar, mamma och pappa. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Din Herre har beslutat att du inte ska dyrka någon annan än honom och du ska vara god mot dina föräldrar. قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Säg, kom hit, så ska jag läsa upp för er vad er Herre har förbjudit för er. Ni får inte dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och ni är obligerade att vara goda mot era föräldrar. Tre gånger nämns föräldrarnas rättigheter tillsammans med Guds rättigheter. Och för oss är Guds rättigheter det viktigaste. Så vad är det som kommer därefter, efter Guds rättigheter? Föräldrarnas rättigheter. Men om vi tittar på en annan vers i Koranen, så nämns mamman specifikt. När det handlar om att vara god mot föräldrarna, så specificeras mamman direkt efter. Och vad säger insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Vi har uppmanat människan att vara god mot sina två föräldrar. Hans mamma har bärt honom med svårigheter och fött honom med svårigheter. Alltså människan. Så föräldrarna nämns tillsammans, men sen specificeras mamman. För att i islam har mamman högre status än pappa. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev frågad, vem ska jag vara bäst mot? Vem ska jag ha bäst beteende mot? Då sa han, din mamma. Så blev han frågad igen, så sa han din mamma. Så blev han frågad igen, så sa han din mamma. Så blev han frågad igen, så sa han din pappa. Mamma, 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 sen pappa. Så vi blir uppmanade att den som har högst status, eller den som vi ska lägga mest vikt vid, dens rättighet, är Allah. Därefter föräldrarna. Av föräldrarna, mamma. Så när vi tittar på det här med hur man ska bete sig, uppförande och så vidare, den som har mest rätt till gott uppförande, som blir tyngst på vågskålen, som leder till paradiset och så vidare, det är en kvinna eller en man? En kvinna. En kvinna, ens mamma. Och jag har sagt det här förut, jag har haft en liknande föreläsning. Jag har sagt, hur ofta hör man den här hadithen i medierna, när man talar om kvinnans status i islam och hur kvinnan har i islam? Hur ofta brukar man nämna den här hadithen? Hur ofta har ni läst den i media? Är det någon som har läst den? Kanske av de hundratals artiklar som har skrivits om hur kvinnor har det i islam och så vidare, så tas aldrig den här hadithen upp överhuvudtaget. Tyder det på att det är vissa saker som inte kommer fram. På samma sätt som man inte väljer att ta upp att Eminem, 78% av hans låtar, innehåller kvinnoförakt. Och man sen bjuder in honom till Friends Arena. Imam al-Bukhari, som är en av de kändaste imamerna, han har skrivit en bok som handlar om akhlaq. En bok som har samlat ihop profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams hadither och hans följeslagares uttalanden som handlar om akhlaq, uppförande, beteende. Första kapitlet han börjar med, den innehåller 1000 uttalanden. Över 1000 uttalanden från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, följeslagare. Det börjar med, det första, det är den här hadithen. Du ska ha ett gott beteende som muslim, börja där. Och därefter, efter den här hadithen, så kommer ett uttalande från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams kusin. Eller en historia från hans kusin. Hans kusin, som kallas för Turjuman al-Quran, den som kunde förklara Koranen, den som var mest känd att kunna tolka Koranen. Så om man läser korantolkningar bland muslimer, så är det hans uttalande man oftast kommer att finnas. Och profeten Muhammed s.a.w. bad för att han skulle få en förståelse utav religionen. Han var med om en väldigt märklig händelse. När han satt med sin student och en man kommer till honom och sa att han hade begått en av de värsta synderna en människa kan göra. Han hade mördat en annan person. Så han frågar hur han ska kunna finna förlåtelse hos Gud. Nu pratar vi inte om själva straffet man kan få om man har mördat någon, utan hur ska han kunna bli förlåten av Gud? Då säger Ibn Abbas till honom, lever din mamma? Tänk er själv att en person kommer fram till någon och säger, jag har dödat någon, hur ska jag bli förlåten? Så säger han, lever din mamma. Det är lite märkligt egentligen. Vad har det med saken att göra? Så sa han nej. Då sa han, då ska du be Gud mycket om förlåtelse och vända dig åter till honom för att kunna bli förlåten för den här enorma synden du har gjort. Så mannen går därifrån och Ibn Abbas student, han sitter, han blir helt kockad. Varför frågar de om hans mamma lever för? Då sa han, jag känner inte till någon handling en människa kan göra som för honom närmare till Allah, till Gud, är att man är god mot sin mamma. Hur många gånger har folk hört den här hadithen, det här uttalandet i media? Att det bästa en muslim kan göra för att komma nära Gud är att vara god mot en kvinna, hans mamma. Jag tror inte så många har hört den. Så om en muslim vill komma nära Gud, komma till paradiset, få mycket goda handlingar, så en av de största nycklarna man kan göra är att behandla en kvinna gott, ens mamma. Den andra personen som en man kommer så närmast är hans fru. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen att en av hans tecken i skapelsen är att han har låtit det uppstå kärlek och barmhärtighet mellan mannen och hans fru. Mellan mannen och kvinnan. Det här är en av hans tecken som han uppmanar oss att reflektera över hur vackert det egentligen är. Och när vissa av de lärde har förklarat den här versen så har de sagt att man kan aldrig finna en sån kärlek som man kan hitta mellan en man och hans fru. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har talat om hur en muslim ska fullborda sin tro. Och vad det, hur man sen ska kunna komplettera den saken. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khayrukum khayrukum li ahli." Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den troende som har mest fullbordad tro, utav alla troende, den som har mest kompletterad tro, är den som har bäst uppförande. Och sen säger han därefter, och den bästa utav er är den som är bäst mot sin fru. Den bästa utav er är den som är bäst mot sin fru. Förut så nämnde han generellt mot kvinnor. Här är det mer specifikt. Nej, du som är gift, du som är muslimsk man. Vill du vara bäst? Vill du ha starkast tro? Så var bäst mot din fru. Återigen, hur ofta brukar man höra det här uttalandet i debatten som handlar om hur män, muslimska män, ska vara mot kvinnor? Och sen om man tittar på profeten sallallahu alaihi wasallams exempel, hur han var. Han var gift först med en kvinna som heter Khadija, som han älskade väldigt mycket, som senare dog. Han brukade nämna hennes namn väldigt, väldigt ofta, för han älskade henne så pass mycket. Och han, det var inte bara så att han tyckte så mycket om henne att han, liksom, när hon dog sen halastet tog slut. Han brukade gå och dela ut mat till hennes presenter, till hennes väninnor, långt efter hon hade dött, i sin kärlek till henne. Det var så han betedde sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam var därefter gift med en kvinna som heter Aisha, som har beskrivit hur deras relation brukade vara. Beskrivit om när de var tillsammans, hur hon kunde dricka från ett glas. Så tog han glaset och ville dricka från exakt samma del av glaset som hon drack från. Som en sorts romantisk grej. De kunde gå ut, de tävlade, gjorde tävlingar med att vem kunde springa snabbast. Hon blev frågad hur profeten sallallahu alaihi wasallam var hemma. Så sa hon att han brukade vara och hjälpa sin familj hemma. Han brukade hjälpa till med saker som behövs. Och när bönen kom så gick han iväg ut till bönen. Han var en person som hjälpte till med det som behövdes hjälpas till med där hemma. Vi snackar om på en tid för 1400 år sedan. Någonting som än tills idag är på många ställen av världen väldigt, väldigt ovanligt. Jag vet själv bara den äldre generationen i Sverige. Så den här sak var väldigt, väldigt ovanligt att mannen ska hjälpa till hemma. Det fanns inte på kartan. Att en man ska vara, hjälpa till hemma och hjälpa sin fru med det hon är i behov av där hemma och så vidare. Det var mannen där, kvinnan där, du fixar det här och jag kör min grej. Men så var inte profeten sallallahu alaihi wasallam för 1400 år sedan. Och även detaljer som finns i islam. Det här Ibn Abbas, mannen Ibn Abbas som jag pratade om, som tolkar Koranen med, han talar om detaljer om hur en man ska vara med sin fru. Han säger till exempel: jag älskar att jag ska göra mig fin och vacker för min fru. Göra mig fin på samma sätt som jag älskar att hon ska göra sig fin för mig. För att i Koranen står det: wala hunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf. På samma sätt som kvinnor har rättigheter eller skyldigheter, så har de även rättigheter på ett gott sätt. Så det var så han tolkade versen. Att jag ska också göra mig fin när jag kommer hem för min fru. Eller när vi träffas, för att göra mig vacker för henne. Och inte bara det, att profeten sallallahu alaihi wasallam har talat om vissa intima detaljer. Någonting som folk kanske skulle skämmas över att tala om. Men för att uppmana folk, män, till att de ska vara goda mot deras fruar. Och det är att när man har samlag, en man med en kvinna, så finns det en tendens hos många män att de bara vill tillfredsställa sig själva och de glömmer bort sin fru, att hon också ska bli tillfredsställd. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att när en man har tillfredsställt sig själv, så ska inte gå därifrån tills dess att hans fru har blivit tillfredsställd. Tänk dig att det här är någonting som nämndes för 1400 år sedan. Är det den sortens uppfattning som de 2/3 av Sveriges unga män idag som tittar på pornografi får och det de lär sig? Eller är det den här hårda stilen, du ska kalla henne, 48% av filmerna som innehåller att du ska kalla henne för äckliga och fula ord, och han ska få sitt och hon ska inte få någonting annat, och hon är bara en pornografi, en kvinna som säljs, som man ska visa upp. Vilken bild. Jämför dessa två. Och jämför vad islam har lagt grund för, och jämför sen vad som finns i olika kulturer idag. Sist jag tänkte ta upp gällande vilka män har nära sig är sina döttrar. Även det här är någonting som genom tiderna i olika kulturer har tolkats på olika sätt. När en man får en dotter, det tolkas som otur. Bland araberna så kunde de gå så långt, om det första barnet de fick var en dotter, att de begravde henne levande. Förstår ni hur, vilken äcklig och vidrig handling att göra? Islam förbjöd det här självklart. Men inte bara det, utan profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har sagt att den man som uppfostrar döttrar, han får döttrar, han uppfostrar dem, tar väl hand om dem, så kommer de leda honom till att komma till paradiset. Så det här leder till att en person blir glad om han får döttrar istället. Eller hur? Nu har han en stor chans att kunna komma till paradiset. Han ska ta hand om sina döttrar och uppfostra sina döttrar. Inte så som det var på den tiden, eller så som det har varit på många andra kulturer. Jag känner till själv från den äldre generationen svenskar hur folk tyckte det var jobbigt att få döttrar, hur man ville ha pojkar. Det var det som var värsta grejen. Men döttrar var inte samma sak. I islam får vi lära oss att det är en väg in till paradisen. Och de hade den här konstiga bilden av döttrar. Och så kommer profeten sallallahu alaihi wasallam in mitt under den här tiden, när folk hade den här uppfattningen. Och hans dotter Fatima kunde komma in till ett rum där profeten sallallahu alaihi wasallam satt. Så ställde han sig upp, hälsade på henne, pussade på henne, satte henne på den platsen han satt på och satte sig bredvid henne. Som respekt för sin dotter Fatima. Och visa upp sin kärlek till henne. Det här är utan tveka någonting som man kan säga är väldigt, väldigt revolutionerande. Som inte förekom absolut inte på den tiden. Och än tills idag är det någonting som kan vara väldigt lite förekommande, måste jag säga. Om man tittar, om en person är ärlig och uppriktig med sig själv. Och jag vet att det kommer vara flera personer som kommer att lyssna på den här föreläsningen sen, som inte är muslimer. Om man är uppriktig och tittar på grunderna som islam lägger för hur man ska behandla kvinnor. Och de sekulära grunderna som finns. Så ser man att det är en stor skillnad. Samtidigt som debatten riktas på att det här är egentligen det bästa, det är så här det ska vara, muslimerna borde anpassa sig efter det här, så förstår man hur vrickat det har blivit, hur upp- och nervänt det har blivit egentligen. Jag vet att det finns många saker i islam som är kontroversiella när det kommer till kvinnor. Och det skulle man kunna ha en egen föreläsning om. Men jag tänker inte gå in på allting. Jag tänkte bara försöka förklara att det man tar upp från en sekulär perspektiv, det håller inte vatten om man säger så. Det är inte starkt. Jag ska ta ett exempel, och det är till exempel med hijab. Och det är en av de mest kontroversiella frågorna. Att muslimska kvinnor har täckande kläder på sig och täcker sitt huvud. När man dömer till exempel hijab och många andra saker som islam har kommit med, så tittar man på den moral och den etik som man har i Sverige idag. Och så tycker man att det här stämmer inte överens med de normerna vi har 2018 i Sverige idag. Det är oftast det handlar om. Hijab, det är inte så man pratar om hijab att det är fel. Nej, men hijab stämmer inte överens med de normer, svenska normer som man säger. Men då pratar man om svenska normer 2018. För att om man tittar på till exempel, vi går 60% av den svenska befolkningen är med i svenska kyrkan. Om vi går till svenska kyrkor och kollar på bilderna på Maria till exempel, sök på det, Jungfru Maria. I princip varenda bild på Maria, Jesus mamma, Jesus moder, har hon inte någonting på huvudet? Har inte hon täckt sitt huvud? Testa själv och skriv. Titta, målning efter målning efter målning efter målning efter målning. Alla målningar som man också kommer finna i svenska kyrkor, så har hon hijab. Hon täcker sitt huvud. Och det är inte någonting konstigt i västerländsk kultur att nunnor har förekommit i västerländsk kultur sedan tusentals år tillbaka. Och nunnor har inte dem, täcker inte de sitt hår, täcker inte de sig själva. Det är ingenting konstigt. Om man tittar på svensk kultur, att täcka håret, det var inte konstigt överhuvudtaget förut. Om man ser till exempel så här, drottning Victoria, när hon har på sig gamla folkdräkter och så, då täcker hon ju sitt hår. Så det var ingenting konstigt egentligen. Och en lustig sak som jag hittade, det var ett uttalande från en amerikansk professor som heter Norman Finkelstein. Där han talade om när européerna kom till Nordamerika. Så sa han, "When Europeans came to North America, the thing they said about the Native Americans was that they were so barbaric because they walked naked. The European women were wearing 3 layers of clothes. Then they came to North America and decided that the Native Americans were backward because they walked around naked. And now we walk around naked and we say that the Muslims are backwards because they wear too much clothes." För det som inte kan engelska. När européerna kom till Nordamerika så brukade de säga om indianerna att de var barbariska. För att de gick runt nakna. Europeiska kvinnor brukar ha 3 lager utav kläder på sig. Och när de kom till Nordamerika så bestämde de sig för att indianerna var bakåtsträvande eftersom de gick runt nakna. Nu för tiden så går vi runt halvnakna. Och vi säger att muslimerna är eftersträvande eftersom de har för mycket kläder på sig. Så man väljer att döma muslimerna efter någonting som man lever efter idag. För att när man har sekulära grunder för etik och moral, så har man inte en objektiv moral. Att det här är statiskt, så ska det alltid vara. Det här är alltid rätt för alla tider och platser. Och det här är alltid fel för alla tider och platser. Det är jättesvårt inom sekularismen att finna såna här grunder. Även fast man försöker, så är det en väldigt vanlig debatt som brukar ske mellan ateister och teister om den här frågan, hur man ska kunna hitta en grund om man inte tror på att det finns en högre makt som kan besluta om vad det är som alltid universellt är rätt och vad som alltid är universellt fel. Utan man säger att man påverkas utav den tiden och den platsen som man befinner sig i. Om vi tittar till exempel i Sverige, i Europa, så saker och ting som bara för några år sedan var helt fel anser man vara helt rätt idag. Och det var helt förkastligt att man tyckte på det sättet för bara några år sedan. Låt mig ta ett exempel. Homosexualitet i Sverige. Fram till 1979 så klassades det som en mental sjukdom, en psykisk sjukdom. Fram till 1979. WHO, FN-organet, Världshälsoorganisationen, klassade homosexualitet som en sinnessjukdom fram till 1990. 1990. Många av de som lyssnar på föreläsningen idag levde då. Idag, rulltrapporna in i centrum när det är dags för Pride-veckan har Pride-färger. När det var Järva-veckan här så är svenska flaggan och Pride-flaggan bredvid varandra. Och om inte statsministern går på Pride-tåget, är det inte så att han har gjort någonting fult? Det är typ så här, hej, vad gör du? Du går inte på Pride-tåget. 1979, hej, de här är galna. 1990, enligt FN, WHO, så var de galna. Nu, nej, inte. Nu är de inte galna, utan nu ska man vara med på hela den här grejen. Vad är det som säger att det vi anser idag inte kommer vara förkastet om 20 år? Finns det någonting som säger det? Om det var så att man kunde ändra sig under de här åren på en sån här fråga, vi snackar om en stor fråga, väldigt, väldigt stor fråga. En av de mest uppmärksammade frågorna idag. Pride-tåget är kanske det största tåget som sker i Sverige idag. Så det är ingen liten sak vi talar om. Vi talar om någonting som det var lagstiftat i Sverige. Om det. WHO, FN-organet talar vi om. Så någonting som idag är helt normaliserat kan om 20 år vara totalt förkastligt. Så att säga nu så här, kolla, kvinnor, muslimska kvinnor, de har slöja på sig, det är helt förkastligt. Varför? Nej, men idag, år 2018 tycker vi det. Ja, men vänta 10 år. Vänta 20 år. Så kanske ni tycker att det där är det bästa. Då kan ni totalt ha ändrat det. Så gå inte och döm saker och ting baserat på en jätteskakig etisk och moralisk grund. Det blir ju jättekonstigt om man ska bete sig på det här sättet. Och det här är bara ett exempel. Och väldigt många andra exempel. Det finns väldigt många andra exempel på det här också. Man säger att det här är så kontroversiellt i islam. Okej. Varför då? Nej, men alltså, därför att det går emot svenska normer. Okej, svenska normer. De statiska så här. Svenska normer. Vikingatiden fram tills idag. Vi har alltid haft samma svenska normer. Det är alltid samma linje överallt hela tiden. Nej, så har det inte varit. Och det kommer inte vara samma svenska normer om 10 eller 20 år heller. Så man kan inte leva en liten tidsbubbla för sin tid och sen gå och döma andra människor för deras moraliska beslut. Samma sak, en ganska intressant grej som jag hittade. Jag vet inte om ni har sett den Facebook-sidan. Den heter The Typical Jag. Den lägger upp så här olika bilder och saker. Den är upp en bild där det står, jag kommer inte exakt ihåg vad det stod, men det stod typ så här: jag jobbar hårt på jobbet, men så fort jag skulle kunna hitta en rik man, då skulle jag bli en hemmafru. Okej? Okay? Alltså tjejer, jag jobbar hårt på jobbet, men hittar jag en rik man, halas, jag vill inte jobba längre, jag vill vara hemmafru. Där fick jag över 4000 likes och 3000 kommentarer. Med jättemånga tjejer som säger att de önskar och längtar efter att de skulle kunna gifta sig med en rik man och vara hemmafru. För de känner sig utbrända. Tycker det är jobbigt att jobba samtidigt som man har många av de klassiska sysslorna som kvinnor brukar göra. Och därför säger man att kvinnor är ju mycket mer utbrända än vad män är. Om man tittar på statistik så är det ju så. Tyvärr. Jag säger inte att kvinnor inte får jobba i islam, utan att kvinnor kan jobba. Men att man säger att muslimer har mer konservativ syn när det kommer till att kvinnor tar hand om saker och ting mer i hemmet. Det är obligatoriskt för mannen att försörja. Hela försörjningen för hyran och för mat och så vidare, det ligger på mannen. Om frun säger nej, nu vill jag att du ska försörja mig, jag vill inte jobba, du står för all försörjning, då är det obligatoriskt för mannen att göra det. Inte så att man inte kan jobba om man vill göra det utöver, utan vi snackar om vem det är obligatoriskt att försörja. Och kolla på det typiska jag och vad många längtade efter. Och många ville ha. Så även fast man försöker vara progressiv och säga nej, men usch, nej, hur kan de säga så där? Det här var jättekonservativt och det här tycker jag inte alls var bra. Så kolla på kommentarerna och vad många egentligen längtar efter. Många tycker det är jobbigt att utöver att man ska jobba 8-9 timmar per dag och så ska komma hem och så ska man laga mat och så ska man diska och så ska man ta hand om barnen och så ska man göra så här. Det leder ju till dubbelt arbete. Det kan vara jättejobbigt att försöka göra karriär och vara bäst på jobbet och sen samtidigt ska man ta hand om barnen och så vidare. Även svenska män självklart hjälper till med de här sakerna. Så än tills idag så vad? Så är det kvinnor som drar det största lasset när det kommer till det här. Är det inte så? Och är inte det här en av de stora anledningarna till att kvinnor är vad? Utbrända. Så kanske om 10-20 år kanske det är det som är standard. Vem vet? Kanske det är det man vill ha. Nu är det inne. Den nya innetrenden är att man ska vara hemmafru. För det är många som kanske inte är så nöjda med och kanske mår väldigt dåligt på grund av att man har så två dubbla belastningar. Så det jag vill komma fram till är att den här kritiken som oftast riktas, den är inte jättegenomtänkt. Den är inte så genomtänkt om man ska vara ärlig. Att man kommer och för ett drev mot muslimer och ni har sagt ett kontroversiellt uttalande i en källa moské någon gång. Och sen så hämtar man in en annan person till den största arena som finns i Sverige som har ett jättekvinnoförakt, jättemycket kvinnoförakt i sina texter. Det är inte genomtänkt att göra på det här sättet. Utan folk måste öppna upp sig. Och att diskussionen måste vara lite bredare. Och som jag ser det på det i alla fall är att islam har mycket, mycket starkare grunder för att man ska behandla kvinnor väl. Och det är det uppmanar alla att göra. Och någonting som man måste ta upp oftare. Där det finns ett problem tyvärr. Bland såväl icke-muslimer som muslimer. Och vi ser ju själva vad det är islam har sagt till oss. Och jag hoppas att det har varit klart och tydligt i den här föreläsningen. Wa sallallahu alaihi wa sallam.